Som ung flydde hon utomlands undan västtyska terrorister. Idag är hon den som världen ringer när man vill tala med Europa. Här är Europapodden, idag om Ursula von der Leyen.
My own country is a living example of it.
Die Produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland.
They fight for our European values.
Y abdicar la corona de España.
Välkommen till Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger och du lyssnar på vår sommarserie om personerna som format och formar vår kontinent. Idag om EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
Leve Europa! Vive l'Europe! Long live Europe!
Ursula von der Leyen är läkaren och sjubarnsmamman som i sin ungdom levde i London under falsk identitet och som idag är mäktigast i EU. Och för att hjälpa oss teckna hennes porträtt har vi med oss två riktiga Brysselexperter. I Göteborg finns Cecilia Malmström, tidigare EU-parlamentariker, EU-minister och EU-kommissionär för först inrikes- och sen handelsfrågor. Välkommen till podden, Cecilia.
Tack så mycket.
Numera undervisar och föreläser du om Europa-frågor. Och med från Mechelen strax utanför Bryssel, Sigrid Melchior, korrespondent i EUs hjärta sedan mer än 15 år tror jag bestämt. Hej!
Hejsan!
Cecilia, vad är mest fascinerande med Ursula von der Leyen?
Ja, men det är ju hur hon kom från nästan ingenstans om man ser den europeiska scenen och plötsligt stiger fram som kanske den mest kända europeiska politiken just nu och som folk verkligen vet vem leder kommissionen.
Mm.
Det är fascinerande, den resan hon har gjort där.
Sigrid, vad är ditt svar på samma fråga?
Ja, men det är väl helt enkelt den här makten hon har. Alltså, i EU-systemet är ju liksom kommissionens ordförande väldigt central. Men hon har gjort det mesta av den rollen. Så att hon har verkligen maximerat inflytandet. Häromåret så fick hon utnämndes hon som världens mäktigaste kvinna i en sån här affärsmagasin. Och det säger väl någonting. Att hon har skapat stort inflytande.
Vi ska prata mer om Ursula von der Leyen strax, men först lite grundläggande fakta. Ursula von der Leyen föddes som Ursula Albrecht den 8 oktober 1958 som ett av sju syskon. Hennes släkt tillhör societén i norra Tyskland, men Ursula föddes i Bryssel för hennes far var en av de första höga EU-tjänstemännen. När familjen återvänder till Västtyskland var tiderna oroliga. Den vänsterextrema terrorgruppen Baader-Meinhof-ligan riktar attentat mot företrädare för politik och näringsliv och hennes far, som nu var regeringschef i delstaten Niedersachsen, var en måltavla. Det fanns en hotbild mot hela familjen eftersom de blivit kändisar efter bland annat det här tv-framträdandet. Hela barnaskaran sjunger en kanon och Ursula presenteras med smeknamnet Röschen, Lilla Rosen. Rose blir därför hennes tecknamn när hon 20 år gammal går i landsflykt till London. Så småningom blir Ursula von der Leyen gynekolog. Hon gifter sig adligt och får 7 barn innan hon blir först kristdemokratisk familjeminister och sen försvarsminister i Angela Merkels regering. Den 16 juli 2019 utses hon till EU-kommissionens ordförande. Sigrid, vilket intryck ger Ursula von der Leyen när man möter henne?
Ja, alltså jag har sett henne många gånger på presskonferenser och när hon håller tal och sådär. Men jag har aldrig själv suttit ner och pratat med henne. Men intrycket tycker jag är att hon är väldigt bestämd och tydlig. Alltså hon använder ju, som många sådana EU-toppolitiker, lite sådana här EU-klyschor när hon pratar. Det är liksom samarbete och ja, alla de här orden. Men hon, det känns som att hon menar det. Hon är lågmäld, effektiv, ganska allvarlig, ironiserar inte, utan ja, talar med allvar och pondus. Ungefär så. Sen blir man ju alltid förvånad över hur liten hon är. Hon är ju väldigt kort och väldigt späd. Och så liksom kontrasteras det med det här, ja, den här pondusen hon har.
Just det. jag som bara tagit del av von der Leyen som nyhetskonsument när hon håller tal eller i nyhetsbilder, jag får intrycket av att det finns någonting av isdrottning över henne. Och med tanke på hoten som hennes familj levde under så kan man ju verkligen tänka sig att hon tidigt fick lära sig att bygga upp en sorts fasad mot omvärlden. Får man den känslan i verkligheten också, Cecilia?
Ja, jag är ju inte heller nära vän med henne på något sätt, men jag tror att hon har en enorm integritet. Och den i kombination med att hon tar sitt uppdrag på väldigt allvar, hon utstrålar liksom allvar, hon kommer förberedd, hon är rak i ryggen, hon tittar på dem hon möter och hon liksom framkör sitt budskap ganska tydligt. Det är väl en del, som Sigrid säger, Europafloskel, men det är ändå liksom ganska tydligt och klart vad hon vill säga. Och hon är ganska värdegrundad när hon pratar om Europa. Jag tror att hon verkligen är en genuint brinnande europé.
Mm. Du var inne på det, Cecilia, att man nog kan konstatera att Ursula von der Leyen var ett okänt namn för gemene europé utanför Tyskland när hon då 2019 kastades in som något av ett wild card av den franska presidenten Emmanuel Macron för att låsa upp dödläget om vem som skulle bli ny ordförande för EU-kommissionen. Så kan man säga att hon är nödlösningen som blev den starkaste ordförande kommissionen haft, Cecilia?
Ja, alltså man hade väl kunnat slänga in en massa olika namn, men hon var oväntad och att det kom från Macrons, eller snarare från Macrons dåvarande försvarsminister som Sylvie Goulard, som kände Ursula von der Leyen sen tidigare. Ja, det var hon ju. Det var väl många som förvisso kände till henne lite grann, men hon var ju inte det som man kanske först hade tänkt på med en stark kommissionsordförande. Och sen har hon ju vuxit också tack vare alla de kriser som kommissionen fick mycket snabbt hantera under hennes ordförandeskap till att bli en väldigt stark president, som man säger på engelska, ordförande.
I Brysselbubblan då, Sigrid, vad ses som hennes starkaste bedrift där?
Ja, men det är ju som Cecilia säger, det är de här kriserna. Det är väl framförallt hur hon har hanterat coronapandemin och hur hon hanterat och hanterar Rysslands krig i Ukraina. Och det är ju Det säger man liksom alltid, att det är genom kriser som EU-samarbetet fördjupas. Och det har ju verkligen skett nu med corona och med kriget. Att hon stod bakom det här. Hon såg till att EU-länderna gick i takt och inte sprang ifrån varandra och liksom blev nationalistiska när pandemin grasserade. Alltså att man köpte vaccin tillsammans. Det var något helt nytt. Att man såg till att ett land som Belgien till exempel, med många vaccinfabriker, att inte de bara tog i vaccinen och gav till sina medborgare först, utan att man ändå hon förhandlade fram kontrakt så att EU köpte tillsammans och började dela ut de här vaccinerna tillsammans, och det var något helt nytt. Och sen är det hela den hanteringen av kriget då, att man det här massiva stödet till Ukraina, många miljarder som hon har då fått EU-länderna att gå med på att skicka dit, man tar emot miljoner flyktingar och man har enats om de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland i en aldrig tidigare skådad omfattning, och att det har gått så snabbt då. Och samtidigt även hållit ihop då EU med övriga väst, framförallt USA, att man har gått i takt där också mot Ryssland. Det är väl de främsta bedrifterna, tror jag.
Mm. Så vi har pandemin, vi har Rysslands anfallskrig i Ukraina som ni var inne på, och allt det här sker i skuggan av en allt mer märkbart klimatkris och så hög inflation ovanpå det. När Ursula von der Leyen har klivit fram som en så här stark ledare, är det liksom då omständigheterna som har gjort det, eller hon som person som gör det möjligt, Cecilia?
Det är svårt att säga. Jag tror att det är en kombination. Jag tror att försvarsministern i henne, och hon är ju också läkare, hon såg ganska snabbt att det här var om vi pratar nu om covidkrisen först, det här var en väldigt allvarlig kris som verkligen skulle sätta Europas liksom framtid på spel på något sätt, både solidariteten mellan europeiska länderna och också hur Bryssel svarade på detta. Det var ju inledningsvis väldigt kaotiskt. Medlemsländerna gjorde massa olika nationella åtgärder. Man stängde gränser och så vidare. Och det fanns ju i de hårdast drabbade länderna, framförallt Italien, en känsla av att hallå, här dör vi i denna fruktansvärt nya konstiga sjukdom och ingen ser oss. Bryssel, vad är ni? Och hon styrde ju, ja det tog ju lite tid, men hon tog ju verkligen kommandot där och började styra upp det, säga till medlemsländerna, nu måste vi samordna detta. Nu talar vi om vad vi gör, nu jobbar vi tillsammans. Och gjorde detta på ett sätt som kanske egentligen, och kanske gick lite utanför vad de juridiska kompetenserna som kommissionen egentligen har i hälso- och vårdfrågor. Men gjorde det på ett sätt där hon verkligen liksom tog kommandot och gjorde det på ett utmärkt sätt. Jag tror att det hade varit fullkomligt kaotiskt med en svagare ledare.
Mm. Så läkare och före detta försvarsminister var kanske inga dumma saker att ha på CV när just de här kriserna dök upp.
Det kanske spelade stor roll och märkte ju också att det fanns verkligen utrymme och lyckades få kommissionen att jobba liksom 24 timmar om dygnet, nästan 7 dagar i veckan för att ta fram alla de här åtgärderna. Både när det gäller covid men också förberedelserna för sanktionerna och Ukraina. Där hon ju driver på hela kommissionsapparaten så att säga på ett sätt som har varit väldigt, väldigt tufft och som har ju gjort att man har levererat. Men det är klart att det har varit hårda tider för de som jobbar där.
Mm. En uppgift som Ursula von der Leyen tog sig an med entusiasm var att reparera relationen till USA. Sen Donald Trump 2020 flyttat ut och Joe Biden in i Vita huset. Och många slogs av hur snabbt det gick att återknyta de här transatlantiska banden. Och kanske ligger en rejäl dos personkemi bakom det.
You helped us enormously when we wanted to get rid of the Russian fossil fuel dependency. You helped us enormously by delivering more LNG, helped us through the energy crisis. We are as partners strongly supporting together Ukraine.
President Joe Biden och Ursula von der Leyen sitter framför en sprakande brasa i Vita huset och von der Leyen öser tacksamhet över hur USA stöttat Europa och det riktigt går genom rutan hur de trivs i varandras sällskap, eller hur Cecilia?
Ja, absolut. De har funnit varandra på ett personligt plan. Och när man ser den, det är nästan som att de ser lite kära ut på något sätt. Det man hör i Washington där jag tillbringar mycket tid att det är liksom, det är henne, hon är i Europa och president Biden är personligen väldigt liksom mån om att ha ett öppna och regelbundna kanaler till henne. Och hon är, tror jag, en övertygad transatlantist som har tyckt att de här spänningarna som har varit och som naturligtvis alltid finns men framförallt under Trump-administrationen har varit negativa och vill liksom bygga på det och se också att man återuppbygger en del av den tilliten som gick förlorad då och att också hitta konkreta samarbetsformer. Jag tror att under covid-krisen och under den första tiden i för Rysslands anfallskrig mot Ukraina så var det ju liksom dagliga telefonkontakter mellan Bryssel och Washington på ett sätt som vi inte har sett på decennier.
Det sägs att den amerikanska utrikesministern Henry Kissinger en gång i tiden frustrerat ska ha frågat sig vem han egentligen ska ringa till när han vill prata med Europa. Är det så att Ursula von der Leyen har besvarat Kissingers fråga att världen nu ser henne som den som man mer än någon annan ska ringa och som den som företräder Europas intressen, Sigrid?
Ja, det skulle jag nog säga. Ja, det finns ju många olika presidenter och ordföranden i EU-systemet, men hon har ju kommit fram som den viktigaste. Som, vill man prata med den som verkligen bestämmer och får saker gjorda, så är det hon. Och det, ja, inte minst när det gäller kriget i Ukraina, liksom, att när man ska samordna sig med USA, att det är henne man ringer. Ja. Men det har ju också på något sätt, det bidrar ju till den här spänningen mellan henne å ena sidan och Charles Michel, en annan EU-president eller ordförande för Europeiska rådet. För han kan ju också ha den här rollen som att företräda EU-ländernas regeringar utanför EU. Och ibland är det en lite spänning mellan dem på grund av detta, att hon får en mer framträdande roll.
Mm, och Ursula von der Leyen har alltså ordentligt med lyskraft och det finns bara så mycket plats i strålkastarljuset. Och i Bryssel så talas det ganska öppet om konflikten mellan Ursula von der Leyen och en av EUs andra maktpoler, Europeiska rådets ordförande, belgaren Charles Michel. Konflikten visade sig inför öppen ridå när de två besökte Turkiets huvudstad Ankara 2021. Och det kretsade då kring en stol och en soffa och vem som skulle sitta var. När Charles Michel och Ursula von der Leyen kommer in i rummet tillsammans med den turkiska presidenten Erdogan så finns bara två stolar framställda vid flaggorna. En åt Erdogan och i den andra sätter sig Charles Michel. Och det är då som von der Leyen ger ifrån sig EU-historiens mest laddade Sofagate. Fick mycket uppmärksamhet. Det såg som en maktdemonstration och en skymf mot von der Leyen, också som kvinna av den turkiska presidenten men också av Charles Michel som inte stod upp för sin EU-kollega. Hur talas det om konflikten mellan de här två idag och hur märks den, Sigrid?
Ja, jag vet inte om den här konflikten började med Sofagate, men det verkar ju lite som att det faktiskt, de blev osams här. Och man märker i alla fall att de har en frostig relation. De står visserligen bredvid varandra på podiet när de håller presskonferens och hälsar Zelensky välkommen i Bryssel och sådär. Men det verkar som att deras närmaste folk, deras rådgivare, inte är i kontakt med varandra så mycket. Och det märker vi journalister i det att i vanliga fall så skulle inte de planera pressträffar och presskonferenser som krockar med varandra. Men nu sedan ett år tillbaka så händer det ganska ofta. Så man märker att de inte är så samkörda. De koordinerar inte med varandra. De kör olika spår helt enkelt.
Cecilia?
Ja, jag tänker på hur det var förr i tiden, eller på att säga, men den förra kommissionen med Jean-Claude Juncker och Donald Tusk i de respektive rollerna. Och de talade ju med varandra i princip dagligen. De ringde varandra, de smsade varandra. Deras medarbetare hade regelbundna träffar flera gånger i veckan ibland för att just samordna detta. Och när man var på möten, så här, högnivåmöten eller toppmöten, några av dem hade jag förmånen att få vara med, så hade de ju liksom ett växelspel som var... De gav intrycket av att här har vi snackat ihop oss, det här är Europa, vi delar på ordet och vi säger samma sak och vi är samspelta. Och så är det ju inte här, utan det är mycket frostigare. Och det är ju olyckligt för Europas skull naturligtvis. Man får ju vara lite professionell oavsett vad man tycker om varandra så att säga.
Ja, om man tittar på hur mycket den tidigare ordföranden för Europeiska rådet, Donald Tusk, sågs i offentligheten och så jämför man det med hans efterföljare. Kan man då slå fast att det är Ursula von der Leyen som gått segrande ur striden om vem som ses som EU-systemets huvudrollsinnehavare, Sigrid?
Ja, jag tror nog det. Men alltså, jag måste ändå säga att rent objektivt så är ju EU-kommissionens ordförande en viktigare roll än Europeiska rådets ordförande. För det är ju mer ceremoniellt det sistnämnda. Medan kommissionens ordförande ändå driver lagstiftning framåt, föreslår nya grejer och sådär. Men hon har ju då tagit den rollen och maximerat då sin egen roll i den. Så det kan man nog säga.
Men den där ären av perfektionism till trots så är ju inte von der Leyen okritiserad. Det kanske började med hur hon tillsattes. Det sågs inte som transparent och demokratiskt, utan istället så kohandlades hennes namn fram i slutna rum av de stora ländernas regeringschefer. Och nu får hon kritik för att hon fattar sina beslut på lite samma vis, Cecilia.
Ja, hur hennes namn togs fram är ju knappast hon lastas för, så att säga, utan det är ju så det går till. Man vill ju ha en person som kan leda kommissionen med kraft och som har erfarenhet. Egentligen var det ju förvånande att man valde henne som inte har varit statsminister eller i alla fall utrikesminister. Men det, så är det ju så det går till. Hon har ju fått kritik dels för att hon, ja, det är ju alltid så, hon tar ju mycket plats och mycket makt och hon är kvinna. Och det är klart att kommissionen har, precis som Sigrid säger, en fantastiskt viktig roll i att lägga fram olika förslag. Men det är ju trots allt ministrarna i de medlemsländerna som sen beslutar om sanktionerna, till exempel. Och där, ja, där kanske växelspelet skulle kunna fungera lite bättre.
Du tänker sanktionerna
mot Ryssland till exempel, ja precis. Om man hade haft en ännu bättre samarbete så kanske det hade fungerat. Men ja, hon får ju kritik för att hon har framförallt förhandlat de här vaccinkontrakten som gjorde ju att väldigt många europeer snabbt fick vaccin. Men att de har förhandlats typ på sms och att de smsen inte finns kvar. Så att det har ju kommit kritik från ombudsmannen i Europa eller ombudskvinnan och från olika journalister och så vidare att man inte har fått titta på de här kontrakten och inte riktigt vet hur det har gått till. Det är ju miljardbelopp det handlar om.
Ja, det är roligt att du nämner smsen, för när det börjar lukta lite av skandal runt Ursula von der Leyen så kretsar det ofta kring hennes mobiltelefon. Det började redan när hon var försvarsminister i Tyskland. Då hade hon anlitat ofattbart dyra konsulter och en utredning ville få tillgång till hennes sms från den upphandlingen. Men alla meddelanden hade raderats. Och nu handlar det om sms och upphandlingar igen, eller hur, Sigrid?
Mm. Det är lite lustigt. Men det är ju lite, det är kanske liksom andra sidan av samma mynt. Alltså det som hon gillas för, att hon är så effektiv och liksom driver på, väljer de viktigaste frågorna och liksom kör och får till saker väldigt snabbt. Det är också det som är då, problemet med det är ju att det kanske går till på ett sätt som inte följer alla regler om upphandling eller transparens i det här fallet. Och de här sms:en där hon har då liksom personligen snackat med Pfizers vd och sådär, det är antagligen så att jag kan tänka mig att de inte vill lämna ut de sms'en för att det kanske inte tål granskning. Exakt hur mycket betalade vi, vilka var villkoren och sådär. Men det är ju någonting som, det är en pågående domstolsförhandling om detta nu. New York Times har stämt EU-kommissionen i EU-domstolen för att de vägrar lämna ut de här sms'en. Så att det är ju någonting som pågår och jag antar att förr eller senare måste de här släppas. Men jag menar att det är lite liksom... Om man är sådär väldigt effektiv och driven så är det här liksom baksidan av det.
Mm. Hur stort eller skadligt kan det där bli för von der Leyen, tror du, Cecilia?
Det är svårt att säga, naturligtvis. Det är väl kanske det som skulle kunna hindra hennes omval efter att mandatperioden går ut i höst om ett år. Om det här visar sig att på något sätt var kompromitterande eller gått till på felaktigt sätt. För i övrigt så framstår hon som perfekt på många sätt, naturligtvis. Men den här frågan, den är känslig.
Sigrid?
Jag tänkte säga att samtidigt, det är klart att det är allvarligt, men det är inte det här, det finns inga bilder på henne som, jag vet inte, där hon sitter på någon oligarks lyxjätt eller står med någon eskortkvinna eller du vet, som andra tidigare personer har kunnat liksom fastna på bild med. Så att det är på något sätt, det är klart att det är allvarligt, men det är inte någonting som är sådär, gör att allmänheten tycker att hon verkar vara en skurk som vissa andra skulle kunna falla på. Jag tror inte att liksom, det finns inget tecken på att hon är korrupt på något sätt.
Nej,
eller
verkligen
har,
inte.
Försökt lyda sig själv på något sätt.
Just det, så det skulle behöva komma fram något riktigt smaskigt i de där sms'en för att det skulle ändra bilden som allmänheten har av
det tror jag.
Henne.
Ja, jag tror det. Ja. Någonting som är brottsligt nästan skulle krävas.
Cecilia, du nämnde sanktionerna mot Ryssland och Ursula von der Leyen har ju verkligen stått vid Ukrainas sida. Hon har upprepade gånger rest till huvudstaden Kiev. Hon har varit väldigt tydlig i sitt stöd till Ukraina på landets väg mot EU-medlemskap. Lite för tydlig, menar vissa. Eller vad hör du från medlemsländerna, Cecilia?
Ja, hon har ju varit extremt tydlig och var ju väldigt snabb med de hade ju förberetts innan de här sanktionerna mot Ryssland och paketen till Ukraina har ju förberetts efterhand. Men hon har ju personligen också försökt utveckla en relation till president Zelensky. Hon har varit i Ukraina flera gånger, de pratar regelbundet med varandra och hon har hållit tal på ett otroligt passionerat sätt. Så att det här är ju en väldigt viktig fråga för henne. Och hon har ju också varit ganska tydlig med att Ukrainas plats hör hemma i Europa. Och det säger ju alla. Men att en del medlemsländer tycker kanske att hon går lite för snabbt där i att lova medlemskap. För att det, även om alla gärna vill ha Ukraina som medlem så kommer det ju ta tid. Dels måste Ukraina göra reformer naturligtvis. Det måste bli fred. Men sen är ju inte EU redo att ta emot Ukraina heller. Man behöver göra stora reformer när det gäller budgetpolitik och jordbrukspolitik och så vidare. Så att en del medlemsländer så knarras det nog lite grann att hon kanske lovar något som kommer ta lite längre tid att leverera än vad man kan. Och det är ju återigen, kommissionen förhandlar medlemskapet, men det är ju ytterst medlemsländerna som bestämmer.
Högpresterande och arbetsnarkoman är givna etiketter att sätta på Ursula von der Leyen. Precis som när hon var försvarsminister i Tyskland så bor hon bokstavligen på jobbet. I en 25 kvadratmeter stor lägenhet i anslutning till sitt kontor på 13:e våningen i kommissionens byggnad i Bryssel. Och hon sägs vara oerhört disciplinerad i allt, Cecilia.
Ja, det har jag förstått. Uppe tidigt, mycket, mycket motion, säng tidigt också. Det är inte långt ifrån Jean-Claude Junckers barhäng på kvällarna med olika ledare. Så att det stämmer nog den bilden, ja.
Hänger resten av Brysselapparaten med i hennes tempo, Sigrid?
Ja, men det tror jag väl. Men det är sant liksom det här att i början när hon sa då att hon skulle bo i Berlamont, alltså kommissionens högkvarter, då trodde man ju att det var liksom en PR-stunt, att hon skulle på något sätt signalera att jag jobbar dag och natt. Men det var ju liksom bokstavligt talat, bokstavligt menat, så att hon bor ju där och hon jobbar dag och natt vad det verkar. Så att ja, det är intressant.
Ja, hon bor ju ändå på 25 kvadrat i Bryssel. I Tyskland när hon var försvarsminister så rapporterade tidningarna att hon bodde på 7,5 kvadrat där bakom sitt kontor. Samtidigt så har hon ju då 7 barn och det kan kännas lite tjatigt att man alltid fokuserar på just kvinnliga politikers barnaskara, men när de är då 7 stycken och hon dessutom har använt dem i offentligheten, i alla fall i början av sin karriär när hon var familjeminister, så får man ju ändå fråga sig då, hur går det där ihop? Vet ni någonting om det?
Jag antar att de är vuxna nu och bor i Tyskland. Annars hade det nog inte gått.
Vad säger du, Cecilia?
Nej, jag vet inte heller. Jag tror att de är ganska vuxna allihopa och några är väl utspridda över världen på olika jobb och studier och så vidare. Men jag tror att det är en del av den image som hon vill ge av sig själv, att Europa är i en kris, kris efter kris efter kris. Och hon jobbar i kommissionens, i medborgarnas tjänst. Hon är väldigt disciplinerad. Hon kostar liksom inte på sig någon lyx eller semester eller någonting sånt där. Utan hon bor på jobbet, hon är alltid på plats och hon jobbar hårt. Ja, det är en del av den bilden hon vill förmedla, tror jag.
Mm. Vad tänker ni driver henne? Ska vi börja med dig, Sigrid?
Ja, men jag tror att det är ganska mycket den här Europatanken faktiskt. Och ibland, om man inte är i Bryssel, kan man få bilden av att liksom alla EU-politiker är såna här EU-federalister och sådär. Men det är väldigt få som är det. Men hon är en sån person. Hennes vision är ju att EU ska bli mer som en federal stat. Hon har sagt att hon inte tror att hon själv kommer få uppleva det, men hoppas att hennes barnbarn får uppleva den dagen. Och hon är ju liksom, när hon valde så, och flyttade till Bryssel, då sa hon ju att nu kommer jag hem. Och då syftade hon väl inte bara på att komma hem till Bryssel, hon även är uppvuxen då, utan också att komma hem till Europapolitiken. Och jag tror att det är en ganska stark drivkraft faktiskt, att hon har den här, en sån identitet. Hon är inte bara tysk, utan hon är europé.
Mm.
Och det kanske har att göra med att hon växte upp i det och har gått på såna skolor och har antagligen kompisar från Luxemburg och Italien när hon var liten. Men det är väldigt tydligt hos henne att det är väldigt viktigt för henne.
Mm. Cecilia, vad tänker du?
Ja, men jag tror också det, att hon är uppriktigt och genuint övertygad om att ett starkt Europa behövs i världen. Och att hon vill göra det bästa av sitt mandat för att påverka detta. Det behövs ett starkt Europa där Frankrike och Tyskland samarbetar nära, men också utvidgning där Europa kan spela roll och där Europa kan vara starkt men samtidigt ha en god och förtroendefull och nära relation med USA. Det är många europeiska politiker som tror på ett starkt Europa, men då ett annat förhållande till USA. Men hon är en transatlantist i den bemärkelsen.
Mm. Vi var ju inne på att vissa frågor som pandemin och Rysslands krig i Ukraina har blivit oerhört viktiga under hennes tid vid makten på grund av den akuta händelseutvecklingen. Men vilka mer långsiktiga frågor tänker ni att hon brinner för? Ska vi börja med dig, Sigrid?
Ja, men det är också något som hon verkligen har drivit i EU-klimat. Mm. Hela klimatpaketet, det som heter Fit for 55. Alltså hela alla de här, alltså det är en myriad lagar som tillsammans ska göra att EU, hela EU ska släppa ut noll koldioxid inom 25 år. Och då ska hela ekonomin ställas om. Och hon, det är inte hennes liksom portfölj som man säger, det är inte hennes politikområde. Men hon har ändå varit väldigt drivande i den här omställningen. Och kommissionen har varit drivande och hon har ställt sig bakom sin klimatkommissionär väldigt tydligt. Så det, och det har också gjort att hon har fått väldigt brett stöd i till exempel Europaparlamentet hos socialdemokrater och miljö och den gröna gruppen, alltså parlamentariker som kanske tidigare var lite skeptiskt inställda till henne. De är idag väldigt nöjda med att hon har så tydligt drivit klimatfrågan framåt. Ibland mot sin egen partifamilj då, de kristdemokraterna i Europaparlamentet. Där har hon varit väldigt tydlig.
Just det. Vad tror du, Cecilia?
Nej, klimatfrågan naturligtvis, den tror jag att hon personligen vill att EU ska ta den globala täten och liksom uppfylla alla de här målsättningarna som man satt sig. Och sen tror jag också att hon känner väldigt starkt för det problem som EU har brottats med under en längre tid, nämligen att Polen och Ungern går allt mer bort från demokratin och har politiserade rättsväsende, problem med fria pressen. Antar ståndpunkter som inte överensstämmer med EU-stadgan och enligt flera internationella organisationer faktiskt inte är demokratier längre. Och hur man ska hantera de här länderna som ändå finns mitt i EU och alla de verktyg som kommissionen har men som ändå ytterst är beroende av att medlemsländerna enhälligt ställer upp bakom det. Så ja, den frågan tror jag verkligen att hon... Och där har hon ju i Europaparlamentet försökt att hitta ett sätt att använda sina respektive roller för att trycka på.
Cecilia, när vi talades vid tidigare så beskrev du henne som ganska modig. Just också för det som Sigrid var inne på, att hon går emot sina egna i frågor som hon tror på.
Ja, precis. Och här, det här är ju en jättesvår fråga. Ska man liksom slänga ut Ungern och Polen? Och just nu så diskuterar ju Europaparlamentet hur man ska göra med att Ungern tar över ordförandeskapet om drygt ett år. Och är det då möjligt att ha ett land som styr och som leder EU och som själv inte liksom uppfyller de krav man kan ställa på ett EU-land? Och där har hon ändå försökt att använda budgeten på olika sätt och som fördraget tillåter just nu och lagstiftningen att trycka på Ungern och att vara ganska tydlig i sitt fördömande av det som händer, framförallt i Ungern men även i Polen.
När den här podden sänds så är det mindre än ett år kvar till valet i Europaparlamentet och då ska också en ny kommission utses. Och när vi bandar det här så har Ursula von der Leyen inte gett besked om huruvida hon kommer att ställa upp för en mandatperiod till. Men förutsatt att hon ställer upp, är Ursula von der Leyen självskriven för en mandatperiod till? Vad säger du, Cecilia?
Självskriven är man aldrig. Politik kan hända dramatiska saker på kort tid. Men jag tror att hon, om hon själv vill, vilket allt talar för, och det inte händer någonting väldigt dramatiskt till exempel kring de här sms'en eller någonting sånt där, så tror jag att hon är en mycket stark kandidat för att stanna ett år till, en mandatperiod till.
Den här maktförskjutningen där kommissionsordföranden allt mer i allmänhetens ögon ses som EUs ansikte utåt, kommer den att bestå efter Ursula von der Leyen eller är den knuten till henne som person? Vad säger du, Sigrid?
Jag tror att den är ganska knuten till henne som person. Men alltså, häromdagen pratade jag med en tysk kollega som sa att hon är våran Jacques Delors. Alltså Jacques Delors var en fransk socialdemokratisk EU-kommissionsordförande för 30-40 år sedan. Och han var också en sån här stjärna. Och sen dess har vi liksom inte haft någon sån riktig stjärna. Så att, hon är liksom uppe där med honom. Så att det är nog väldigt beroende av henne som person. Och jag tror som Cecilia att om inte något väldigt speciellt händer och om hon själv vill, så är jag ganska övertygad om att hon kommer att, de flesta vill att hon fortsätter helt enkelt.
Så kanske närmar vi oss halvtid i Ursula von der Leyens period som EU-topp. Vågar ni redan nu säga om vad man så småningom kommer minnas henne för, Cecilia?
Jag tror att man kommer minnas henne som den starka generalen i covid-krisen och den som förde Europa och USA närmare varandra igen. Får vi se vad som händer i valet i USA om ett och ett halvt år. Och att hon ändå var den som gav EU ett ansikte på många sätt. Folk brett vet vem hon är på ett helt annat sätt än vad man har vetat, vad tidigare kommissionsordförande har hetat.
Det där får bli slutord i det här avsnittet i Europapoddens sommarserie, denna gång om EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ett stort tack för att ni har varit med och tecknat hennes porträtt, Sigrid Melchior som rapporterar för bland annat DN från Bryssel och Cecilia Malmström, tidigare EU-parlamentariker, minister och kommissionär och expert i Europafrågor. Sommarseriens producent är Felicia Hassan, jag heter Caroline Saltzinger. Hör oss igen nästa vecka eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.